Välkommen till Jesusfolket, avsnitt 4. Tema, EU-migranter. Här sitter jag med Johannes Widlund.
Jajamän, det gör han.
Så Johannes, det var ett tag sedan vi poddade sist. Men det vet inte de som hör det här, för att vi har fortfarande inte sänt första poddavsnittet.
Det är sant.
Men jag minns att vi hade någon struktur på det. Som vi sen, vi berättade aldrig för poddlyssnarna.
Nej.
Vi skulle ha något aktuellt, vi skulle ha något bibelord. Vi skulle ha något personligt. Jag tror det var det.
Ja.
Så vi kan börja med det aktuella.
Vad har vi gjort just nu, Mikael?
Vi har varit på konferens.
Konferens
för utsatta EU-medborgare. Och då åsyftas framförallt romer från Rumänien och Bulgarien.
Yep.
För de är väldigt utsatta och de är EU-medborgare som befinner sig i Sverige.
Ja, vi har lärt oss många saker, bland annat att man kanske ska säga EU-medborgare istället för EU-migranter. Varför då?
Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig.
Nej. Det var någon
som sa att
Thomas Hammarberg.
Att Sarkozy var den som myntade begreppet EU-migranter. För att just inte kalla dem EU-medborgare. Men ja. Samtidigt är det lite bekvämt för att alltså, vi har 500 miljoner EU-medborgare. Så det blir alltid en massa prefix som utsatta och tiggande och fattiga och sådär.
Yeah.
EU-migranter syftar ju visserligen också på miljontals människor, men
yep.
Typ. Det är lite mer etablerat. I vilket fall?
Yeah. Inte centralt.
Nej, vad sa Thomas?
Thomas, han var en väldigt inspirerande man. Extremt engagerad. Och han sa många vettiga grejer. Han sa bland annat att vi måste våga vara medmänskliga, helt enkelt. Vi kan inte tro att vi löser saker genom bara repressiva åtgärder som att man inte får tigga längre eller att man inte får bo på platser. Utan vi måste arbeta aktivt och proaktivt för att faktiskt hjälpa dem. Ställa upp en bajamaja eller avsätta en plats där det faktiskt går att bo. Det var en av hans poänger.
Ja, det han kallar för repressiva åtgärder, vilket han gör ju helt rätt. Det brukar jag kalla för icke-lösningar.
Precis. Och det vill du skriva en Wikipedia-artikel om.
Ja, men det är svårt att skriva en Wikipedia-artikel om något som ännu inte är etablerat. Ordet är etablerat i det att används ganska mycket, men ingen som riktigt har suttit sig ner och definierat det.
Ja, just det.
Jag skulle definiera en icke-lösning som något som inte löser ett problem, men som framställs som om det vore en lösning.
Mm-hmm.
Och där ingår till exempel avhysningar. Mm-hmm. Att säga åt hemlösa som har bosatt sig på illegal plats, här får ni inte bo. Och så avhyser man dem från den illegala bosättningen, men man avhyser dem inte till någonting.
Ja,
vilket förstås leder till att de bosätter sig illegalt någon annanstans, för att de har ju ingenstans att bo.
Precis.
Och att då säga, nu måste vi öka avhysningstakten och göra det enklare att avhysa. Det är en typisk icke-lösning på hemlöshet, för det enda som kan bota hemlöshet är att de hemlösa får ett hem.
Precis, vi har också lärt oss om att den fria rörligheten i EU ger ju vissa problem också. Till exempel så har inte regelverket riktigt hängt med. Så det är ju, finns fler rättigheter för papperslösa i Sverige än det finns för barn till EU-migranter. Bara runt 10 av Sveriges 290 kommuner låter EU-migranters barn gå i skolan. Vilket ju inte är så nice.
Det är fruktansvärt.
Men, och sen så, de diskuterar en intressant grej som jag tycker är spännande. Det här med, i och med att det är så mycket engagemang för flyktingfrågan nu och sådär. Kan det inte vara så att engagemang konkurrerar med annat engagemang? Har vi nog nu med flyktingar och förstå allt som händer i Syrien? Kan vi inte riktigt, orkar vi inte riktigt det här heller? Jag tycker det är en spännande grej, för jag tror ju på att vi måste helt byta som central paradigm i våra liv.
Ja.
Från den där konstiga ord. Alltså vi kan inte. Jag håller med om att vi kommer inte ha nog med engagemang om jag fortfarande ska vara i centrum av mitt liv och sen så adderar jag lite medkänsla och lite medmänsklighet på det. Utan vi behöver ju ställa om, hitta Jesus så vi fattar att han är allt vi behöver. Och sen så blir ju hela livet bara att leva för andra. Och då plötsligt så behöver jag väldigt mycket mindre. Och majoriteten av min tid kan gå åt till att skapa den värld vi vill leva i. Istället för att man gör det som en fritidshobby mitt emellan spinningpasset och desperata hemmafruar någonstans. En dålig kanal. Verkligen.
Oj. Nu satt jag en tofu alltså.
Yep.
Jag och Johannes sitter och äter mat. Så, Thomas Hammarberg menar ju att mycket öl kan vara så att engagemanget för flyktingar får spillover-effekt positivt på engagemang för emigranter. Ja, det är svårt att bedöma. Men det jag tänker är att ett huvudproblem är liksom just att de flesta människor i Sverige enligt min erfarenhet har en liten, liten kvot som de avsätter till vad man kallar för välgörenhet eller filantropi eller ja, behjärtansvärda ändamål.
Yes.
Och den kvoten är oftast väldigt liten, oftast mindre än en tiondel av liksom ens totala ekonomi. Och när den uppfylls så liksom vill man inte engagera sig mer.
Mm.
Och då är det till exempel då flyktingar, biståndsprojekt i Afrika, barncancerfonden och sådär. Jag var ju och skramlade bössa för Svenska kyrkans fastekampanj för några år sedan.
Mm.
Och då är det väldigt ofta att jag liksom knackar på i övre medelklasshem som dignar över av prydnader och tavlor och elektronik och massa grejer. Och så bara, nej men jag ger redan till barncancerfonden och sådär.
Mm.
Så då är liksom den lilla kvoten uppfylld. Och sen kan man spendera resten på liksom konsumtionsvaror och lyxöverflöd. Det är ett problem. Också det här att man diskuterar ju knappast. Nej men nu är det för mycket fokus på sjuksköterskor istället för lärare eller sådär va. För att det liksom, även om det också kan vara grupper som blir behandlade illa. Så blir det ofta så här att där har vi liksom, de är redan inne i systemet. Alltså inte bara praktiskt utan också tankemässigt. Det finns inte någon tanke att vi ska lägga ner sjukvården i Sverige för att den funkar dåligt.
Mm.
Men om man uppmärksammar problem i flyktingmottagandet, då blir det liksom en lösning. Ja, men nu ska vi inte ta emot några fler flyktingar.
Mm.
Eller när det blir problem när EU-migranter bosätter sig illegalt på privat mark för att de inte har någon annanstans att bo på, så är lösningen, ja men förbjud tiggeri och skicka dem till Rumänien.
Yeah.
Och de är liksom onödiga. Och då kan de hamna i konkurrens med varandra, för de har liksom ingen självklar plats. Mm. Medan liksom andra grupper i samhället, som då i de flesta fall är liksom etniskt svenska, de är självklara, de är inte onödiga.
Mm.
Så oavsett hur mycket problem de ställer till med, eller hur mycket pengar de kommer kosta, så kommer de vara kvar.
Mm.
Och det är problem.
Och jag tänker så här, att man får inte tänka nu att man lyssnar på det här att vi ser ner på folk som lägger 10% av sin inkomst till bra saker och gör en snäll sak i veckan. Men det vi skulle vilja få fram, tror jag, nu talar jag för oss båda här, men det är ju att är det inte efter man har gjort det där som man känner sig som mest tillfredsställd? Är inte det godaste man gör? Ingen har någonsin blivit fattig av att ge, brukar de säga. Det är en spännande tanke om man skulle liksom börja i andra änden. Inte hur mycket kan jag ge av mitt överflöd, utan hur lite kan jag leva på. Och sen se resten som en pott av förändringsmakt man har. Och bara kunna bidra till goda grejer med det. Liksom. Och samma med ens tid. Liksom. Hur mycket tid behöver jag egentligen lägga på att få pengar till mig? Och hur mycket tid kan jag lägga på att skapa en god värld? Det är så himla nice. Det är ett gött liv.
Men Jesus sa ju att man blir lyckligare av att ge än att ta emot. Och vi pratade om rikedom förra avsnittet, minns jag.
Mm.
Som jag var något halvår sedan.
Mm.
Vad säger Bibeln om fattigdom? Och hur vi bekämpar fattigdom?
Ja... Det sägs mycket om sådana saker. Men det står bland annat att vi, om jag har två skjortor och min bror inte har någon, så ska han få en av mina.
Lukas 3:11.
Bam. Det står många sådana saker. Det är stora delar av Bibeln. Jättestora delar av Bibeln handlar ju om. Och på många sätt så är det inte så himla superavancerade strategier, utan bara vara medmänsklig. Har du och inte någon annan, så finns det ett enkelt sätt att fixa det här liksom. Jobba tillsammans, bo ihop.
Mm.
Ja, brödraskap. precis.
Femte Mosebok 15 innehåller väldigt intressant resonemang. Det handlar om sabbatsåret och jubelåret. Vilket då var lagar i det gammaltestamentliga Israel som syftar till att återställa ekonomisk utjämning, befria slavar, införskaffa social rättvisa. Shane Claiborne har kallat det för en schemalagd revolution. Och där så säger Gud, jag tror i vers 3 eller 4, så säger han, ingen fattig ska finnas i landet. Och sen några verser senare, om någon fattig finns, och sen ytterligare några verser, det kommer alltid finnas fattiga i landet. Och det är liksom en beskrivning, tror jag, av Guds intention, hans beredskapsplan om människan syndar till sig, vilket vi gör. Och sen bara ett krass konstaterande. FN har ju nyligen antagit globala mål, varav det första och viktigaste på ett sätt är att ingen extrem fattigdom ska finnas kvar 2030. Jag skrev ett blogginlägg om det här om dagen, för att när man pratar om att utrota fattigdomen och så vidare, så är det många kristna som kan invända, men sa inte Jesus att de fattiga alltid kommer finna hos er? Och det säger han då i Markus 14 med paralleller, vilket troligtvis är en parafrasering eller ett citat av just femte Mosebok 15, det här med att de fattiga kommer alltid finnas i landet. Och vad tänker du om det, Johannes? Är Jesus fatalistisk, vilket gör liksom att vår strävan att utrota fattigdomen är meningslös?
Nej, men samtidigt så tänker jag att det är inte på sådana bibelord man ska bygga sin livsgärning på, utan man ska ju bygga vad man gör på det Jesus befaller. Det här är ju bara någon sorts liten notis eller verklighetsbeskrivning eller något kanske sorglig insikt om hur vi är befattade, vi människor. Men han säger väldigt tydligt vad vi ska göra, så då är det ju bara att utrota fattigdom så gott vi kan.
Ja, han säger just, de fattiga ska vara hos er.
Ja, det tänker jag så.
Precis. Det står ju beskrivet om den första församlingen. Det sa jag säkert förra gången. I Apostlagärningarna 2 och 4. De hade allting gemensamt. Ingen var fattig och ingen var heller var rik. Ingen led någon nöd, därför att ingen behöll sitt överflöd för sig själv. Och då lyckades de ju faktiskt utrota fattigdomen. Sen hade de lite problem med rasism och xenofobi. Så det var ju några där som ansvarade för att se till att pengarna från egendomsgemenskapen skulle gå till änkorna. Men de vägrade ge till de änkor som talade grekiska.
Ja. Men då kom en cool man, och vad heter han, Mikael? Han heter
Steffe! Stefanus.
Precis. Och det heter vår organisation, Stefanushjälpen.
Ja, vad är det för organisation?
De hjälper dessa nyss nämnda fattiga människor, främst EU-medborgare, migranter, vänner, romer. Och det tycker jag ni ska hänga på. Det är en bra grej.
Mm. Jag kan ta tillfället i akt. Jag tror vi har tid kvar på podden. Nej, det är bara att snacka 14 minuter. Jo, Stefanushjälpen startade juli 2014. Och jag brukar säga att det växte ur min egen ficka. Därför att
allt mer tomma ficka.
Ja, precis. Jag hade ju länge liksom gett till immigranter. Det var några som hade joinat min församling Mosaik och kommit dit och sådär. Redan för typ 4-5 år sedan. Rumänerna kom ju ganska tidigt till Uppsala, som är en ganska stor stad. Så jag kände ju till problemet och gav lite sådär. Men jag var inte liksom särskilt aktiv. Alltså jag var inte aktivist i de frågorna. Utan jag såg det liksom, mina hjärtefrågor är de globala frågorna. Plus flyktingar, som jag också hade fått upp ögonen för 2012. För då insåg jag att det är ju de globala frågorna som kommer hit. Men jag hade fortfarande lite världsbilden. Men Europa är ändå top notch. Så den fattigdomen som finns i Europa, den är ändå mycket mer mildare. jämfört med den fattigdom som finns i Afrika, Asien, Latinamerika, kanske USA. Därför att i Europa har vi bra välfärdssystem. Nå, chi fick jag, eller vad man säger. Så var det inte.
Vi hörde idag en som sa att det är väldigt svårt att beräkna hur många romer som faktiskt bor i Rumänien, för det är inte så himla populärt att uppge att man faktiskt är rom. Men om man räknar lågt så säger man ungefär 2 miljoner. Och det finns lite olika fattigdomsmått. Extrem fattigdom, och sen finns det grav och något annat inte så himla allvarlig fattigdom. Men ändå fattigdom. Och
ja, de pratar väl om extreme och severe.
Ja, så kanske det var. Men det var 3 olika mått. Men i alla fall, då menar de att 1,8 miljoner av dessa 2 miljoner romer i Rumänien lever i fattigdom. Ja, bara för att flika in.
Really? Okej, så jag kom tillbaka från en resa till Sydafrika. Dit jag hade rest för att liksom hjälpa de fattiga. Skriva CE-uppsats om hur tron på mirakler påverkar bistånd. Jag besökte Iris Global, som är en jättecool missionsorganisation. Uppväcker folk från döden och hjälper de fattiga. Mycket härliga. Så sitter jag där i en by som heter Block B. Kolonialt namn, det låg bredvid Block A. Och leker gudstjänst med några av barnen. Och jag citerar Apostlagärningarna 2:44-45 om egendomsgemenskap på Siswati. Och har det jättetrevligt och liksom lär mig deras kultur och hälsa på deras sätt och så vidare. Och så slår det mig, varför har jag inte lärt mig rumänska för? Varför har jag inte satt mig ner med rumänerna? Så då när jag kom tillbaka, jag visade en bild tidigare idag på en äldre kvinna. Henne satte mig ner, och det hade bara gått några veckor efter jag kom tillbaka från Sydafrika. Och så satt jag och snackade med henne en timme på stan med hjälp av Google Translate. Och det var innan min appversion av Google Translate hade tal till text. Så då kommunicerade vi bara via text, och det var svårt, för hon var analfabet. Men det gick ändå. Och sen så började jag engagera mig i synnerhet för vår vän Kristi och hans familj. Han kom tillbaka till Uppsala, och jag kände honom redan i början av 2014. Och då så började jag hjälpa honom. Vi fick en lägenhet med Guds nåd till honom och hans fru och barn. Som jag då betalade i ett halvår. Och för att få råd med det, så samlade jag in pengar via Facebook. Och det var ju inte så bra egentligen. Så jag sa det liksom till Andreas, vår kollektivkamrat som just nu lever i exil i Norrland. Att vi borde starta en förening. Så vi satte oss ner i vardagsrummet i kollektivet. Jag, Andreas och Dan Jakob. Och så bildade vi Stefanushjälpen.
Grymt. Jag tänker att det som är fint, och som jag tycker om väldigt mycket med Stefanushjälpen, jag kom in lite senare, jag flyttade dit i slutet av augusti, och nu är jag väldigt engagerad, tror jag. Snart ordförande till och med. Det är just det här att vi försöker behandla människor vi träffar på gatan precis som om det skulle vara våra svenska vänner som satt på gatan. Då skulle vi bli helt enormt besvärade av detta och göra allt vi kunde för att hjälpa dem. Människa till människa, vän till vän. Och typ så försöker vi jobba nu också. Speciellt med barnfamiljer. Inget barn någonsin ska ju behöva sova utomhus om det inte är en spexig engångsgrej på en helg med pappa. Typ.
Så. Eller mamma.
Eller mamma. Eller någon annan. Myndig förebild. Så, summera det här, Mikael.
Vi finner det väldigt tydligt att som Jesus folk så ska vi hjälpa de fattiga. Yes. Och det inkluderar alla fattiga, var de än kommer ifrån. Vi ska inte göra som de där dummisarna i den apostoliska församlingen som vägrar hjälpa folk för att de talar grekiska. Vi ska inte säga, nej men vi ska hjälpa våra egna först. Ni får ställa er längre bak i kön. Utan vi ska ju
göra som Stefanus.
Vi ska göra som Stefanus. Och han valdes ju till att bli diakon för att han var fylld med ande och vishet. Och när han står där så gör han tecken under, och han debatterar med de lärde och apologetiskt försvarar tron. Så han var lite som mig. Eller jag kanske var som honom. Att det är svårt att göra en sak samtidigt. Men det är så häftigt att det är verkligen Guds rike att hjälpa de fattiga, och att integrera det tillsammans med evangelisation och karismatik och lovsång och allt annat som hör till det kristna livet.
Och det är så bra livet blir. Amen.
Amen. Tack så mycket. Vi hörs nästa gång. Hej då. Hallå, där är Mikael från Nutiden. Sen vi spelade in det här avsnittet, vilket var oktober 2015, så har Johannes blivit ordförande i Stefanushjälpen. Ville bara förtydliga det. Tack så galet mycket alla som lyssnar på vår podcast och kommer med uppmuntran. Det betyder så otroligt mycket för oss. Nästa avsnitt som vi släpper kommer faktiskt vara spelat in i ganska närstående tid, det vill säga 2016. Och då pratar vi om min kommande bok, Jesus var också flykting, och de teman som tas upp där. Så håll utkik efter det. Gud välsigne er. Ha det fantastiskt. Hej då.